Ja, så får vi då förenas i bön. Kära himmelske far, tack för att du igen ger oss möjlighet att lyssna när du undervisar oss. Tack för att vi får läsa det ord som du har gett för så länge, länge sedan, som har varit så många generationer, ja, årtusenden till tröst och uppmuntran. Och för att vi vet att du har samma beskyddande och ledande hand med oss som du hade med Abrahams tjänare. Så får vi, Herre, be dig också om att du ville leda oss den här kvällen. Leda mig som ska undervisa ditt ord. Leda oss alla så att vi förstår det vi behöver förstå av det du säger oss. Tack för att du är god och att din nåd inte har tagit slut, utan att du strör över oss ännu av din stora nåd och barmhärtighet. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, ikväll ska vi gå igenom två kapitel har jag tänkt mig. Och det är då 23 och 24 kapitlerna i första Mosebok. Det är ganska mycket text, så vi kommer att läsa lite snabbare än vad vi brukar göra. Först det här 23 kapitlet, det är rätt så kort. Men det är också en intressant beskrivning av hur Gud leder Abraham till ett gravköp som ett bevis på att för det första att han inte själv hade något land i Kanaan, för det andra att han fick en fristad som som är en plats där sen också hans efterkommande fick. Kapitel 23 i första Moseboken är då en händelse som egentligen också beskriver för oss hur man hanterar pengarna på den här tiden. Det är alltså frågan om ett gravköp som sker med den världen, den tidens borgerliga eller juridiska medel som man använde då. Så vi börjar på att läsa lite. Sara blev 127 år. Så gammal blev Sara. Sara som kvinna får en alldeles speciell ställning. Det var inte vanligt att kvinnornas ålder angavs i de här kronologiska följderna. Men Sara fick en hög ålder och hon blev då en sån som kommer fram alldeles speciellt i historien, kan vi säga. Och därmed så får vi också datera Isaks ålder. Han var 37 år gammal vid det här laget, eftersom Sara var 90 år när hon födde Isak. Och det här är då en berättelse om hur Sara får en gravplats. Och vi får också se här i den här berättelsen hur Abrahams tankar och hur hans handlingar också, när han handlar med de här jordiska hedningarna runt omkring, hur han är präglad av sin tro. Hon dog i Kirjat Arba, det vill säga Hebron i Kanans land. Och Abraham kom för att sörja Sara och begråta henne. Abraham kom för att sörja Sara. Det här kan antyda att han inte var i Hebron, Kirjat Arba som det också då hette, där de hade bott i långa tider, för att Abraham bodde ju ganska långa tider i Beer-Sheba, längre söderut. Men det kan också tänkas att det bara beskriver det att han kom från sitt tält. Man bodde ju då i skilda tält och Abraham kom då in till Sara när hon hade dött för att sörja henne. Kirjat Arba betyder staden Arba, men det kan också betyda de fyras stad. Och det fanns faktiskt fyra män bland anakiterna som bodde där. En man som hette Arba. Han var det mest framstående, så hade han tre söner. Det finns några ställen som handlar om det här. I Josuas bok är det på tre ställen i kapitel 14, 15 och 21. Där de här männen nämns, och i domarbokens första kapitel finns det också omtalat, ifall någon vill gå lite igenom det där. Men det är ändå en bisak i det här sammanhanget. Sedan bröt Abraham upp från sin döda och talade med hetiterna. Han sa: jag är en främling och gäst hos er. Ge mig en egen gravplats hos er så att jag kan begrava min döda. När han då hade suttit med Sara, inte länge, därför att begravningen skulle ske i den här tiden väldigt snabbt. Det borde egentligen ske samma dag. Och han gick, bröt då upp och gick till staden, eller stadsporten, och sa till dem som var där, det vill säga det var den här domstolen kan man säga, i stadsporten. Hetiterna var efterkommande till Het. Het var en av Kanans söner, så det var kananiter här. Ordagrant. Han var främling och gäst, trots att han var rik. Och han hade ju strövat genom landet, han hade bott på olika ställen. Han hade ju hundratals tjänare, som vi vet från hans krigståg. Men han ägde inte så mycket som en fotsbredd mark, heter det om honom. Han ägde inte så mycket mark att han kunde begrava sin hustru. Det står om det här i Hebreerbrevet 11, noggrannare. Och därför så kände han sig inte hemma där, precis som de som hör Herren till aldrig känner sig helt hemma i det här jordiska livet, utan längtar efter ett bättre hem. Den här formuleringen, så jag kan begrava min döda, det heter på hebreiskan egentligen begrava min döda ur min åsyn. En lite märklig formulering, men det är ungefär så det framställs. Hetiterna svarade Abraham: hör på oss, Herre, du är en Guds furste bland oss. Begrav din döda i den förnämsta av våra gravar. Ingen av oss ska vägra att ge dig sin grav så att du kan begrava din döda där. Det var en verklig erkänsla det här. En heder, och det var smickrande för Abraham att han fick höra det här. Du är en Guds furste. De nämner inte Jahve, Herrens namn, utan Gud. Men de erkänner hans gudsfruktan. Och nu kommer det härifrån en mycket intressant dialog som visar hur man gjorde upp köpenskap på den här tiden. Abraham uttryckte en önskan att få en gravplats, och han var beredd att betala för den. Men de som han frågar, de som äger den här platsen, är beredda att uppfylla den här önskan utan betalning. Men samtidigt vet de att motparten kan inte acceptera erbjudandet sådant som det kommer. Det finns liksom inlagt en artighet, men man måste känna till den här artigheten. Det går inte att utnyttja det för sin egen vinnings skull. Då är man ofin. Då reste sig Abraham upp och bugade sig djupt för hetiterna, landets folk, och sa till dem: om ni verkligen vill låta mig begrava min döda, så lyssna på mig och lägg ett ord för mig hos Efron, Sohars son. Abraham uttrycker uppskattning, precis som en artig man ska göra på den här tiden. Buga sig djupt. Han faller inte på marken för dem. Det gör han för Gud. Men han bugar sig djupt, enligt tidens sed. Han tar fasta på det att de erbjuder honom möjlighet att begrava och säger att om ni nu faktiskt vill ge mig den här chansen, så tala med Efron. Tydligen är han ledare där. Men han går inte direkt, han sitter med bland dem, som det visar sig i följande vers. Men han tilltalar honom inte direkt, utan han går via de som då sköter ordet på något sätt där och ber om att få tilltala ledaren. Och det som han då begär om är att han ger mig den grotta i Makpela som tillhör honom och som ligger vid utkanten av hans åkerfält. Mot full betalning vill jag att han ger mig den till egen gravplats bland er. En grotta som var en lämplig gravplats, det hade Abraham då sett ut. Om han skulle ha, Abraham skulle ha erkänt att hetiterna ger åt honom utan betalning, så betyder det att han samtidigt då skulle ha på sätt och vis antytt för dem att det här är bara till låns. Det är inte min verkliga egendom. Och då betyder det att han skulle ha erkänt att hetiterna kommer att ha den här marken som besittning också längre fram. Men nu var det ju så att Abraham visste att Gud hade lovat det här landet åt hans efterkommande. Det var inte meningen att hetiterna ska känna det att, den här, att Abraham ska inte ha någon del i det här landet. Så att det fanns mer redan det att han vill verkligen köpa. Och han vill köpa mot full betalning. Han vill ha verklig besittningsrätt. Och nu finns det en lag, en hetitisk lag, som säger att om markägaren säljer en del av sin åker, just som till exempel den här grottan som Abraham behöver, då kommer den som äger hela marken att ännu ha utskylder för det här området som fastighetsskatt och sånt. Men om Abraham köper hela markområdet, då övergår alla skyldigheter till den nya ägaren. Så det betyder att när Abraham då bad om att få köpa en grotta, då skulle den som sålde hela grottan som en del av den här hela åkern, då skulle han fortsättningsvis ha haft skyldighet att stå för omkostnader, utskylder. Det framgår ju inte av texten. Ingalunda var väl Abraham så gnidig heller att han inte skulle ha, att han skulle ha tänkt på den biten, men det ingår faktiskt. Så, men Efron satt bland hetiterna, så han var alltså med där. Och hetiten Efron svarade Abraham i närvaro av alla de hetiter som hade kommit till stadsporten. Nej, min herre, lyssna på mig. Jag ger dig fältet. Grottan som finns där skänker jag dig också. Jag ger den åt dig i mitt folks närvaro. Begrav din döda. Efron fortsätter att argumentera precis som det skulle göras på den tiden. I närvaro av alla hetiter. Det var en domsprocess det här. Det var ett lagligt ting. Så sa han, jag ger dig fältet. Grottan som finns där skänker jag dig också. Efron är alltså beredd att skänka hela marken. Jag ger den åt dig i mitt folks närvaro. Begrav din döda. Det finns alltså vittnen som kan intyga att Abraham får full besittningsrätt till området. Men det här erbjudandet, så det går ut på att först ger han. Sen väntar han sig att Abraham minst lika rikligt ska ge gengåvor åt honom. Det hörde till på den tiden. Eller alternativt så gjorde han på det här sättet, gav han sig en förvissning om att Abraham inte börjar pruta. Eftersom han kan inte pruta från noll. Och om han då ger ett pris sen, så kan Abraham inte pruta något mer då han har gett på det här sättet. Abraham bugade sig djupt för landets folk och sa till Efron i deras närvaro, jag ber dig lyssna på mig, jag betalar vad marken är värd. Ta emot det av mig och låt mig begrava min döda där. Så här visar Abraham sin uppskattning på samma sätt och han fortsätter dialogen i samma anda. Han kan inte acceptera att få den här marken, jag betalar vad den är värd. Och han känner till hur man förhandlar om affärer. Så har vi då Efron igen. Efron svarade Abraham: min herre, lyssna på mig. Ett stycke mark värd 400 siklar silver. Vad betyder det mellan mig och dig? Begrav du din döda. Det här är märkligt. Dels så ger han en penningsumma. Han anger en summa. I och med det så har han angett vad marken är värd enligt hans mening. Men den här summan är fruktansvärt stor. Han kan möjligen tänkas utnyttja Abrahams behov av en snabb affär. Och vet att Abraham är rik. Fast han inte uttrycker det som ett pris. Men det här ger Abraham ännu en möjlighet att tacka och ta emot utan betalning. Fast om Abraham skulle ha gjort det skulle ha varit persona non grata. En oförskämd människa på det här området. Abraham lyssnade på Efron. Han behövde inte säga mera. Och vägde upp åt honom den summa som han hade nämnt i hetiternas närvaro. 400 siklar silver. Sådant silver som var gångbart i handel. Och hur mycket var det? Ja, det tror det har varit ungefär 5,5 kilo silver. Och det var mycket pengar för ett åkarstycke. Så överlät Efrons mark i Makpela vid Mamre åt Abraham hela markstycket, både grottan som fanns där och alla träd runt omkring på området. Det skedde inför hetiternas ögon, inför alla dem som hade kommit till stadsporten. Då blir alltså Abraham rättslig innehavare till hela den här åkern, inte bara till grottan utan hela jordlotten. Och fick på det sättet också skyldighet att stå för de utskylder, som de skatter som hörde till. Det här var ett domslutsbeslut motsvarande lagfart. Han hade besittningsrätt på området. Därefter begravde Abraham sin hustru Sara i grottan vid fältet i Makpela, mittemot Mamre, det vill säga Hebron i Kanans land. Marken och grottan som fanns där överlät så av hetiterna till Abraham som egen gravplats. Vanligen ville man begrava sina fäder i hemlandet, i det egna landet. Så ville ju Josef, för han bad om att hans ben skulle tas med när de tågar ut ur Egypten som skedde efter flera hundra år. Men här så uttrycker man nu det faktum att Kanans land är det utlovade landet. Det är här man ska förbli, och här kommer också Abrahams efterkommande. Förutom Sara så ska Abraham begravas här, Isak ska begravas här, Jakob ska begravas här och också Josef. Så kommer vi till kapitel 24. Rebecka blir Isaks hustru, och det kan man säga ett trosprojekt. Det finns olika etapper i det här trosprojektet som först då beskriver hur det igångsätts. Det står att Abraham var gammal och hade nått hög ålder, och Herren hade välsignat honom i allt. Han borde ha varit ungefär 140 år gammal här, i det här laget. Ett par, tre år efter Saras död. Och det ser vi av följande kapitel sen, utan att nu bläddra dit. Och han hade som ansvar att utse en hustru åt sin son. Det var den tidens sätt. Det var fadern som skulle se till att sonen blev gift. Och det hade varit ett problem, så Isak var inte allt för ung. Han var 40 år alltså. Och det betyder att han hade nog kommit upp till den åldern då han hade gått säkert och tänkt sig att ska han alls bli gift. Då sa Abraham till den äldste tjänaren i sitt hus, den som hade ansvar för allt Abraham ägde: lägg din hand under min höft. Man kan fundera vem den här tjänaren var. Många menar att det var samma Eliezer från Damaskus som omtalas i 15 kapitlet. Men om det är så var han mycket gammal också han. För han hade ju följt med Abraham från Damaskus. Och det ingenstans nämns hans namn. Så man kan väl kanske dra den slutsatsen att eftersom Eliezer nämndes vid namn i 15 kapitlet. Och här nämns bara den äldste tjänaren, så är det inte säkert att det är han, utan det kan vara någon annan. Men det kan mycket väl också vara Eliezer, för att han kunde ha god hälsa och vara. Och han var ju den äldste av tjänaren också. Den här eden, den lägg din hand under min höft. Den nämns också när Isak välsignar Jakobs söner, är det visst, i 47 kapitlet. Nej, det är väl när Jakob välsignar sina söner. Nåja, det är om det man kan söka sig efter. Och sen, det är i 47 kapitlet, vers 29, som den också står. Och sen den anknyter till fortplantning tydligen. Eftersom det här då, det har liksom en betydelse inför släkten som kommer. Men det kan också ha att göra med omskärelsens förbund, att man lägger handen så nära det här könsorganet, att det är frågan om liksom en särskilt helig ed, ett bestämt syfte. Det nämns inte just på andra ställen sen, utom de här två ställena. Och så säger han, jag binder dig med en ed vid Herren, himmelens Gud och jordens Gud, att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till kananéerna som jag bor ibland, utan att du går till mitt land och till min släkt och där tar en hustru åt min son Isak. Det var viktigt för Abraham att han fick tjänaren att avlägga ed. För han ville inte riskera att det här ska gå om intet. Och han hade också fått en uppenbarelse av Gud att det här ska lyckas. Det får vi vara övertygade om. Abraham visste att hans efterkommande skulle ta över landet, och därför ville han inte att Isak skulle söka en hustru från ett annat land eller från någon av kananéerna. Det var viktigt att ha en hustru av samma tro. Det är det ju också idag. Men för Isak betydde det ännu mera. Hans efterkommande skulle underlägga sig det kananeiska folket. Och skulle han ha gift sig med en kananeisk kvinna, så skulle dessa efterkommande som ska strida mot kananéerna, strida mot sitt eget folk, de skulle alltså bli blandade med dem då redan. Och det fick inte ske. Det här kapitlet, det är ett exempel på hur giftermål ordnades på den här tiden. Det var faktiskt ett mycket märkligt kapitel. Och det ger oss faktiskt också en viktig undervisning om äktenskapet, som vi har stor glädje av att ta del av, även om det var annorlunda seder på den tiden. Men vissa sådana här centrala punkter är viktiga att notera. Inte minst för att förstå hur Maria och Josef trolovades och blev gifta med varandra, vad trolovningen innebar för dem. Men framförallt är det här kapitlet ett trosvittnesbörd. Tjänaren sa till honom, men om kvinnan inte vill följa med mig till det här landet, ska jag då föra din son tillbaka till det land som du har kommit ifrån? Abraham svarade honom, se till att du inte för min son tillbaka dit. Tjänaren är bekymrad, han kanske hittar någon som är intresserad. Men med stor sannolikhet, så mänskligt sett, så vill denna flicka inte flytta från sin familj och från sin släkt till ett land som hon inte känner, långt, långt bort. Så undrar man istället, skulle det inte vara möjligt att Isak skulle flytta dit? Det är ju därifrån hans folk kommer, hans familj kommer. Men det motsätter sig Abraham starkt. Han vet att löftet gäller Kanan, och han har fått gå ut ur sitt land, från sitt folk, just för att han ska bli stamfar till ett folk som ska ärva Kanans land. Och han säger då, Herren himmelens Gud som har tagit mig från min fars hus och från det land där jag föddes, han som har talat till mig och gett mig sin ed och sagt, åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Han ska sända sin ängel framför dig, så att du kan hämta en hustru åt min son därifrån. Det här är en del av Guds plan. Herren har tagit mig från min fars hus, och han har sagt, åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Abraham litar på att Gud ska välsigna företaget. Ängeln, han ska sända sin ängel framför dig. Det kan man tänka att det är samma ängel som har varit och hälsat på Abraham tidigare. Den oskapade ängeln Jesus. Men det står inte, det kan bara vara så att han sänder en ängel, en tjänare, en budbärare som leder honom på vägen. Och det här, han ska sända sin ängel framför dig, det påminner ju också om att när vi har en viktig sak framför oss, eller överhuvudtaget när vi är verksamma, har det jobbigt, så ska vi påminna oss om att Jesus sa: jag är med er alla dagar. Jesus har faktiskt lovat att vara med och ta hand om de sina, också i praktiska jordiska frågor, inte minst i fråga om äktenskap. Men om kvinnan inte vill följa med dig, är du fri från denna ed till mig. För bara inte min son tillbaka dit. Då la tjänaren sin hand under sin herre Abrahams höft och lovade honom detta med ed. Så Abraham, han är övertygad om att det här kommer att lyckas, och lovar därför att om kvinnan inte vill följa med, så då är han fri från eden. Och då accepterar tjänaren. Han skulle ha tyckt att det skulle vara väldigt svårt annars att avlägga den här eden. Sen kommer vi till själva välsignelsen, hur Herren välsignar det här projektet i praktiken. Tjänaren tog sedan 10 av sin herres kamelar och begav sig iväg med alla slags dyrbara gåvor från sin herre. Han styrde sin färd mot Nahors stad i Aram Naharajim. Vi får här åter ett exempel på Abrahams rikedom. Tjänaren kan utrusta sig med det allra bästa transportfordon som Abraham har. Det är ju kamelarna det. 10 stycken. Han var rik. Fast det inte nämns, så hade han också andra tjänare med som djurskötare, och det fanns också andra tjänare som skulle vara behjälpliga på den här vägen. Nahors stad, den har fått bli uppkallad då efter Nahor, alltså Abrahams bror. Fast han inte levde längre. Det här är samma som Haran i norra delen av Mesopotamien. Aram Naharajim är Aram vid de två floderna, Eufrat och Tigrits övre lopp. Där lät han kamelarna lägga sig ner vid en vattenbrunn utanför staden. Det var nu kväll, den tid då kvinnorna brukade komma ut för att hämta vatten. Och han bad: herre, min herre Abrahams Gud, låt mig få framgång idag och visa nåd mot min herre Abraham. Det står ingenting om resan, men det står när de kommer fram. Det var den tiden på kvällen när det blev kyligare, och då brukar man då uträtta såna här tunga sysslor som att bära vatten. Tjänaren är gudfruktig, han har lärt sig Guds fruktan och bön i sin herres hus, och han vänder sig till Herren, uttryckligen Jahve, inför det här avgörandet. Och han ber inte för sin egen del, utan det är för Abrahams del, för att han ska få välsignelse. Och han lägger fram sina önskemål i barnslig tro. Han har ju ingen aning om hur han ska fullfölja det här uppdraget som han ska göra, så han måste be Gud om hjälp. Och så säger han: jag står här i vattenkällan och stadens döttrar kommer hit för att hämta vatten. Den flicka som jag ber, räck med din kruka så att jag får dricka. Och som svarar: drick, dina kameler ska jag också ge vatten. Låt henne vara den du har bestämt och din tjänare Isak. På så sätt ska jag veta att du har visat godhet mot min herre. Vi vet ju att Abraham också bad om ett tecken. I 15 kapitlet, när Gud sa åt honom att han ska bli stamfar för ett stort folk, så sa han: hur ska jag veta det här? Tjänaren ber om hjälp att få veta vilken kvinna Gud hade utvalt. Det är inte så att han vill fresta Gud, utan det är att han ber om hjälp. Han är maktlös själv. Och det hände att innan han hade slutat tala, se, då kom Rebecka ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel, som var son till Milka, Abrahams bror Nahors hustru. Det var precis vad som står i Daniel 9, när Daniel bad: redan innan han hade avslutat sin bön hade Gud utfärdat order att en ängel ska komma till honom med svar. Och Jesaja säger ju också i kapitel 65 att han ska höra förrän vi ropar. Så är det med bönhörelse. Här presenteras Rebecka som dotter till Betuel, men sen att Betuel var son till Milka, Abrahams bror Nahors hustru. Och det kan ju hända att det här beror på att Betuel var mycket ålderdomssvag. Han levde nog, för han nämns lite senare. Och att Milka då var den egentliga hustrun till Nahor. Och att man vill här framställa det att Rebecka inte är en bihustrus dotter. Det nämns på ett annat sätt i vers 24 sen, vi ska läsa det alldeles strax, där Betuel inte alls nämns, och det som då föranleder den här tanken att han kanske var svag. Det var en mycket vacker flicka, en ung kvinna som ingen man hade kommit nära. Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka och steg sedan upp igen. Det var klart att den här flickan väckte tjänarens uppmärksamhet, hon var vacker. Det var inte någonting som man behöver förakta, för att den skönheten är skapad av Gud och mottas med tacksamhet som alla Guds gåvor. Men det visade sig framförallt att hon hade ett gott sinnelag. Man såg på kvinnorna på den tiden med hjälp av kläderna eller någon smycke eventuellt, om de var gifta eller ogifta. Så att tjänaren kunde alltså av hennes utstyrsel så kunde han se att hon var en jungfru. Det ordagrant står det som ingen man hade känt. Det uttryck använder man ju för sexuella samlivet. Då sprang tjänaren emot henne och sa: låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Hon svarade: drick min herre. Och tog snabbt ner krukan i handen och gav honom att dricka. När hon hade gett honom att dricka sa hon: jag ska ösa upp vatten av dina kameler också, tills de alla har fått dricka. Hon skyndade sig att tömma sin kruka i vattenhorn och sprang sedan tillbaka till brunnen för att ösa upp vatten. Hon öste så upp vatten åt alla hans kameler. Ja, det var inte någon frågan om tjänaren fick bönesvar. Det var exakt det tecken som han just hade sagt till Gud. Och det, medan han ännu sa det och bad, så kom hon. Helt fantastiskt. Mannen iakttog henne under tystnad, för han ville veta om Herren hade gjort hans resa framgångsrik eller inte. Nu ska vi komma ihåg att tjänaren visste ännu inte om hon var från Abrahams släkt. För det ville ju Abraham, att han ska ta till hustru en från hans egen släkt. Så nu står han och undrar: är det månne så här bra? När den första flickan som kommer, hon ger mig det tecken som jag har bett Gud om. När alla kamelerna hade druckit tog mannen fram en näsring av guld som vägde en halv sikel och två guldarmband som vägde 10 siklar. Och han frågade: vems dotter är du? Säg mig det. Och finns det plats för oss i din fars hus över natten? Det kan tänkas att den här rundliga gåvan som han ger är för att han är övertygad om att det här är rätt person, men han ger ju gåvor sen också när han kommer till deras hus och det gör upp trolovningen. Så det kan mycket väl hända att han ger det här som tacksamhet, till att börja med som tacksamhet för att hon har hjälpt honom. En halv sikel, det var ungefär 20 gram och man kan undra om det där faktiskt var en ring som han la fast i hennes näsa. Det finns nämligen andra översättningar också som betyder örring och ett spänne för pannan. Det finns då alltså olika tolkningar av det här i olika översättningar, och det är helt möjligt att det var frågan om någonting som fästes från öronen och som sen lades runt pannan eller över huvudet. Liksom som. Det fanns sådana smycken, sådana här pannsmycken. Och det är inte alls säkert att det var någonting som han hängde i näsan. Man tycker att det skulle vara lite konstigt att han skulle börja gå dit och hänga någonting i hennes näsa. Men kanske det var så på den tiden att man gjorde det också, det är så lätt att veta. Det var alltså det smycket som då är lite svårt att avgöra vad det är. Och två guldarmband, de vägde 10 siklar. Det var 140 gram guld. Så det var inte så liten lön för den där insatsen hon gjorde där. Då böjde, jo, hon svarade honom: jag är dotter till Betuel, Milkas son, som hon födde åt Nahor. Och hon fortsatte: vi har gott om halm och foder. Vi har också plats att du kan stanna över natten. Saken är fullständigt klar. Nahor är Abrahams bror. Eller vad? Hon uppfyller också det villkoret. Nu är frågan bara den om familjen ska acceptera giftermålet. Och om hon vill lämna sin fars familj och följa med till ett främmande land. Det här med husrummet, det tvekar hon inte om. Vi har gott om halm och foder, vi har plats. Och ni ska då komma ihåg, det var 10 kameler. Det behövdes en hel del. Det var en hel del folk som skötte de här kamelerna. Så det var inte så där riktigt bara enkelt att hänvisa den till kökssoffan. Men gästfrihet var en självklarhet på den tiden. Det var omöjligt att man kunde låta gäster som kom på kvällen låta gå förbi. Det vet vi också från Sodom och Lots händelse. Och så är också gästfrihet en kristlig dygd, som också som Hebreerbrevet 13 nämner för oss. Då böjde mannen sig ner och tillbad Herren och sa: lovad vare Herre, min Herre Abrahams Gud, som inte har tagit sin nåd och trofasthet från min Herre. Herren har lett mig på vägen hem till min Herres släkt. Nu är tjänaren helt överväldigad. Han böjer sig i lovprisning. Och han lovprisar Gud för den nåd som han har bevisat Abraham. Det är Abraham som är föremålet för den här nåden. Då kommer vi till frågan om det här blir mottaget. Om det accepteras, det här frieriet som han kommer med. Flickan sprang hem och berättade allt sammans. Rebecka hade en bror som hette Laban. Han sprang iväg till mannen vid källan. Det är bråttom här överallt. Han sprang också fram till flickan när hon hade öst upp vatten för att hon inte av misstag skulle fara sin väg. Och det här var omvälvande för Rebecka. Hon försummade ingen tid att springa hem. Enligt grundtexten sprang hon till sin mors hus. De hade ju liksom skilda avdelningar för kvinnorna och skilda för männen. Och Laban, han intar en dominerande plats. Det kan ha gått en bra stund det här innan hon hade hunnit berätta allt. Och de samlar släkten och familjen och förundrar sig. Men Laban, han förstår att men han måste ju ta hand om den här mannen. Det är här som det kanske är lite förvånande att Betuel inte är den som tar initiativet. Men om han är gammal så kan man ju förstå det. En del menar att han redan var död, fast han då nämns senare, vers 50. Han hade nämligen sett näsringen och armbanden som hans syster bar. Och när han hörde sin syster berätta vad mannen sagt till henne, gav han sig iväg ut till mannen som stod hos kamelerna vid källan. En intressant detalj. Om man skulle inte ha nämnt det där första där, om man bara skulle ha tagit del av Labans gästfrihet, som är översvallande, så skulle man ha tänkt att han var en mycket, mycket gästvänlig och givmild man. Vi vet av kapitlerna 29-30 där det omtalas hur Jakob tjänar för Laban, så vet vi i synnerhet i kapitel 31 att Laban anges vara girig. Här märker vi redan en antydning till det. Han såg vad hon hade fått. Nu. Så han var intresserad av de här rikedomarna som tjänaren hade med sig. Visserligen, det var också en hedersam sak att få besök från den berömde släktingens hus. Abrahams rykte hade säkert kommit dit, så de visste hur han hade klarat sig. Han sa: kom in, du Herrens välsignade. Varför står du här ute? Jag har gjort huset i ordning och det finns plats för kamelerna. Så kom mannen till hennes hem och man lastade av kamelerna och tog fram halm och foder åt dem och vatten till att tvätta hans och hans följeslagares fötter. Rebecka hade fått så bråttom så hon glömde kvar den här mannen vid brunnen. Men nu bjuder Laban hem honom och erbjuder också rum och gjorde precis det som fordras av gästfriheten. Man satte fram mat åt honom, men han sa: jag vill inte äta förrän jag har framfört mitt ärende. Laban sa: säg det. Då sa han: jag är Abrahams tjänare. Jo, nu har han ett så viktigt ärende så han vill inte förspilla tiden. En måltid kunde räcka i timmar. Och han vill genast fram, för han är ju oerhört angelägen om att de ska tacka ja till frieriet. Det har han ännu inte fått framföra, det är ett kriterium kvar. Han vill inte lämna det. Och sen berättar han i stort sett det som vi redan har tagit del av. Och vi får här nu ett typiskt exempel på hur man berättar i forna tider. Så jag läser några verser här nu i ganska rask följd. Herren har rikligen välsignat min herre, så att han har blivit en mäktig man. Han har gett honom får- och nötboskap, silver och guld, tjänare och tjänarinnor, kameler och åsnor. Min herres hustru Sara har fött min herre en son på sin ålderdom, och honom har han gett allt han äger. Naturligtvis måste ju tjänaren först presentera Abrahams samhällsposition. Det är ju viktigt när man tänker på frieriet, för det är ju viktigt att veta vad svärföräldrarna har för status i samhället. Och också att Isak var enda arvtagaren var en nog så viktig detalj. Nu har min herre bundit mig vid ed och sagt: du får inte åt min son ta en hustru bland döttrarna till Kananéerna i landet där jag bor, utan du ska gå till min fars hus och till min släkt och där hämta en hustru åt min son. Då sa jag till min herre: men om kvinnan inte vill följa med mig? Han svarade: Herren som jag har vandrat inför ska sända sin ängel med dig och göra din resa framgångsrik, så att du kan hämta en hustru åt min son från min släkt, från min fars hus. Först när du kommer till min släkt blir du löst från eden. Om de vägrar att ge henne åt dig är du fri från eden till mig. Så kom jag idag till källan och jag sa: Herre, min herre Abrahams Gud, om du ändå ville låta den resa jag företagit mig bli framgångsrik. Jag står nu här vid vattenkällan. Om det kommer en ung kvinna för att hämta vatten och jag säger till henne: låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Och hon svarar mig: drick du. Också dina kameler ska ösa upp vatten. Låt det då vara den kvinna som Herren har utsett åt min herres son. Innan jag hade slutat att säga så för mig själv kom Rebecka ut med sin kruka på axeln och gick ner till källan för att hämta vatten. Då sa jag till henne: låt mig få dricka. Hon lyfte snabbt ner sin kruka från axeln och sa: drick, och jag ska också ge dina kameler vatten. Då drack jag, och hon gav också kamelerna vatten. Jag frågade henne: vems dotter är du? Hon svarade: jag är dotter till Betuel, Nahors son, som föddes åt honom av Milka. Då satte jag ringen i hennes näsa och armbandet på hennes armar. Vi kan också notera här att Betuel också hade en bihustru som hette Reuma. Hon var alltså inte en dotter till en bihustru, utan hon var Betuels dotter. Ja, det stod inte. Det var Milka var ju Nahors hustru. Rörde ihop det där lite nu. Ja, vi går vidare. Sedan böjde jag mig ner och tillbad Herren och lovade Herren, min herre Abrahams Gud, som hade fört mig på rätt väg, så att jag åt min herres son skulle få en dotter från hans släkt. Det här, det är då ungefär det som som han återger, och nu har han berättat om sin övertygelse, att Rebecka är den som Gud har utvalt. Familjen har ännu inte svarat. En dotter från hans släkt. Dotter används ju i vidsträckt betydelse i de här sammanhangen. Och en engelsk översättning använder granddaughter, alltså sondotter, till brodern. Men det används ju ofta ganska i bred form. Och så fortsätter han ännu. Om ni vill visa min herre kärlek och trofasthet, så säg mig det. Om inte, så säg mig det också, så att jag kan vända mig åt ett annat håll, till höger eller vänster. Då sa Laban och Betuel: detta är från Herren. Vi kan inte säga någonting till dig, vare sig ont eller gott. Tjänaren vädjar alltså, men han överlämnar ännu till familjen att besluta i saken. Men de som har hört på, så de kan ju inte annat säga än att det här är Guds finger. Det är Gud som har gjort det. De kan inte säga någonting. De erkänner att Gud har uppenbarat sin vilja. Och så säger de: se, där står Rebecka framför dig. Ta henne och gå, så att hon kan bli hustru av din herres son, som Herren har sagt. När Abrahams tjänare hörde detta föll han ner på marken inför Herren. Kanske så här på kvinnodagen så märker man att man frågar inte Rebecka själv. Hon får svara för sig lite senare om hon vill fara med. Men då gällde det närmast om hon vill fara direkt eller ännu vara en tid hemma. Men det är nog både hennes far och morbror som tar beslutet direkt. Så frieriet har kommit till positivt slut här. Sedan tog tjänaren fram silversmycken, guldsmycken och kläder och gav till Rebecka. Han gav också hennes bror och mor dyrbara gåvor. Och han och hans följeslagare åt och drack och stannade sedan över natten. Men på morgonen när de hade stigit upp sa han: låt mig nu fara till min herre. Det här var nu trolovningen. Han gav brudgåva både till Rebecka, till bruden, men också till hennes familj, så att hennes bror och mor fick också dyrbara gåvor. Det här var då ett ingått förbund som i princip är äktenskap. Men det är ännu inte fullbordat. För när man ingår trolovningen så flyttar bruden ännu inte till brudgummen, så att de börjar bo tillsammans. Utan de förbereder sig var och en på sitt håll. I det här fallet blir förberedelsen otroligt kort. Och det här brudpriset, det var ju verkligen rikligt. Man kan också säga det ännu här, att visst var det ju också märkligt att man genomförde trolovning utan att Isak hade träffat sin blivande hustru. Det är annorlunda verkligen. Men både Rebeckas bror och hennes mor sa: låt flickan stanna hos oss några dagar, 10 eller så, sen kan du fara. Men han svarade dem: uppehåll mig inte, när nu Herren har gjort min resa framgångsrik. Låt mig fara, jag vill resa hem till min herre. Det är klart, de skulle ju gärna ha fått dra andan lite och hämta sig efter chocken. Nu hade de haft en natt på sig att begrunda det. Men tjänaren står på sig, för han känner kanske på sig att om han röjer så blir skilsmässan svårare. Bäst är det att göra slag i saken på en gång. Men han vill också ge dem som väntar där hemma en så kort väntan som möjligt. Och så kan man också säga att dröjsmål är alltid problematiska. Det är risker med dröjsmål. Det var inte bara i det här fallet, utan det är också risker i andliga frågor, i trosfrågor, då Gud vill att vi ska bryta upp från det onda, eller när vi aktivt ska göra det goda. Då är det ofta på det sättet att vi inte ska dröja, som Lot ville göra i Sodom. Då sa de: vi kallar hit flickan och frågar henne själv. De kallade till sig Rebecka och frågade henne: vill du följa med den här mannen? Hon svarade ja. Nu får äntligen hon svara. Och nu ska hon i hast lämna sin familj och sitt land. Hon kommer inte att återse sitt land. Hon kommer knappast att träffa någon av de släktingarna, familjen mera. Hon ska bli hustru åt en man som hon inte har sett. Men hon är beredd. Och hon visar att hon tror att det här är Guds vilja. Hon litar på det. Det är en trosfråga det här. Då ledde sin syster Rebecka och hennes amma fara tillsammans med Abrahams tjänare och hans män. Och de välsignade Rebecka och sa till henne: av dig, vår syster, ska komma 1000 gånger 10 000, och din avkomma ska inta sina fienders portar. Det här, den här välsignelsen finns redan i 22 kapitlet om det här, där i, vad säger jag nu, 22:17, där Gud lovar Abraham att han ska rikligt välsigna honom, och din avkomma ska inta sina fienders portar, står där. Så det är motsvarande det här. Sen kommer vi då till fullbordan av det här äktenskapet. Då är några verser kvar och dem tar vi ganska snabbt. Så bröt Rebecka upp med sina tjänsteflickor. De red på kamelarna och följde med mannen. Och tjänaren tog med sig Rebecka och for sin väg. Rebecka får alltså med sig ett antal tjänsteflickor från det välbärgade hemmet, och de skulle också bryta upp med kort varsel till ett främmande land där de hade varit, från det de hade varit vana att tjäna. De följde med, och det sägs ingenting sen om den här resan. Först när de kommer fram. Isak hade just kommit tillbaka från Beer Lahai-Roi, ty han bodde i Negev. Mot kvällen när han gick och grubblade ute på fältet såg han upp och fick se kameler komma. Isak hade ju flyttat ut till den sydvästligaste delen av Kanan, som vi också kan se på den karta som vi gav ut här i början av patriarkhistorien. Men nu är han tillbaka i Hebron hos sin far. Beer Lahai-Roi, så är den här platsen där Hagar hade upptäckt källan och överlevt. Då gav hon det här namnet åt den platsen. Isak sörde ännu sin mor, han var ute i ensamhet. Men det kan också betyda, det här ordet grubblade, att han bad. Han visste ju hur viktigt det var för honom det här som skulle ske, och han bad också till Gud. Han var en gudfruktig man. I Karl den XII:s bibeln och Lutherbibeln översätts det med bad, att han var ute och bad. När Rebecka lyfte blicken fick hon se Isak. Hon steg ner från kamelen och frågade tjänaren: vem är den mannen som kommer emot oss på fältet? Tjänaren svarade: det är min herre. Då tog hon sin slöja och dolde sig. Det var så att en ogift kvinna skulle inte visa sig obeslöjad för sin man före giftermål. Hon var alltså helt fylld av respekt. Och det var först då när hon fördes till sin man och de gick in i tältet och fullbordade samlivet, de hade flyttat ihop, det var då som hon blev hennes hustru. Hon blev hans hustru. Och från det var hon inte beslöjad inför honom. Men före det var hon beslöjad. Det kommer vi att se också när Laban ger Lea med bedrägeri till hustru åt Jakob istället för Rakel. Hon var beslöjad ända fram tills han såg henne när det blev ljust morgonen efter bröllopet. Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Sen förde Isak in henne i sin mor Saras tält, och han tog Rebecka till sig. Hon blev hans hustru, och han hade henne kär. Så blev Isak tröstad i sorgen efter sin mor. Giftarmålet fullbordades alltså direkt. Och Isak hedrar sin mor genom att han ger Rebecka hennes tält. De hade ju blivit vigda renne egentligen i borgerlig mening, då när äktenskapskontrakter gjordes upp via ombud där i Haran. Då hade de vigts, även om Isak inte var närvarande. Nu fullbordades äktenskapet. Och det är just det som är det intressanta här att notera. De var trolovade tidigare, och för vanligt folk som då hade kunnat träffa varandra och visste vem de skulle gifta sig med. För dem var det ändå på samma sätt att under trolovningstiden så vistades de på skilda håll. Och först när bruden fördes till brudgummen så då, fördes, då gick de in i samlivet tillsammans. Där är det mycket annorlunda idag. Och det blev tydligen ett lyckligt par. Man kunde säga att det slutade som i alla goda sagor. De levde lyckliga i alla sina dagar. Visserligen så vet vi ju det att den där lyckan så grumlas nog en del av intriger och allt möjligt. Men åtminstone här så blev det en stor kärlek mellan dem. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.